Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Denne uken det 5 år siden verden stengte ned med korona, men det også 5 år siden vi hadde vår første panskandinaviske familieterapi her. Hva om jeg den dagen hadde vært Nostradamus og fortalt om alt som kom til å skje de neste 5 årene I verden? Vil dere ha trodd meg, og hva ville dere ha gjort? Det lurer jeg på. Åsa?
Ja, men det med pandemi gikk jo ikke räkna ut, men om någon hade sagt till mig att Donald Trump kommer tillbaka, ja. Det hade jag inte trott på. Eller ja, nej.
Krigen, Ukraina.
Det var en underlig stabil.
Ja, det tycker jag mer låg I korten faktiskt än.
Krigen i Ukraina, ja. Jag syns det var en särskilt stabil undergång vi befann oss mitt I, ikke? Som nu är accelererad. Men jag griner för jag tror ju inte på undergången på den måde, men jag syns accelerationen är extrem. Ja. Alltså allting udspiller sig så hurtigt, at man ikke, altså, jeg tænker tit, før I tiden, så kunne man jo læse en bog om et globalt fænomen, mens det globale fænomen udspillede sig. Ikke? Mm. Men i de her tider, så kan man jo ikke nå at skrive en bog og få den udgivet, før det globale fænomen blevet erstattet af et nyt globalt fænomen.
Mm-hmm. Ja. Nej, og jeg lurer jo også på, om det var da alt begynte, som leder hen der vi I dag, all mistillit, ensomhed, polariseringen. Vi satt inne
i
vår
rum. Det tror jeg tidigare, va?
Mm, ja, men jeg läste en artikel I New York Times som viste hvordan USA blev totalt ändrat under corona, for eksempel. Og denne uken her så har det kommet ut en bok, Stephen Makedo og Francis Lee, som skrev en bok, Covid's Wake, How Our Politics Failed Us. Altså hvordan politikken rett og slett svikter oss I løpet av de årene. De ser på sig selv som progressive forskere og påpeker at mange av den... Altså den opplevelsen av at man ikke kunne tale fritt, syn på journalistikken, på vitenskapet, på universitetens sannhetssøken, altså ble undergravd, mener de. Og den her følelsen av at vi alle satt I våre kjellere nesten og kunne finne vår egen teori for verden.
Jag tror I och för sig att konspirationsteorier är äldre än så, men visst var det någonting som hände med jorden som är fundamentalt. Och det är märkligt ändå hur lite vi pratar om pandemin tycker jag. Mm. Men jag väntar fortfarande på en förklaring, kanske där även forskare utifrån kan liksom berätta varför Sverige gick en egen väg.
Ja.
För vi satt ju inte I källare som ni. Jag levde ju I stort sett som vanligt. Mm. Och hur de här nationella särdragen, framförallt intressant ur ett nordiskt perspektiv, eftersom vi I Norden alltid brukar göra ungefär likadant. Mm. Ja, det är 5 år sedan alltså som vi startade.
Det är
kul. Grattis till oss alla.
Mm. Ja, alltså jag blev lige nødt til at indskyde, Hilde, att netop I går så udkom der et stort forskningsresultat I Danmark fra Pandemi X-centret på Roskilde Universitet, hvor man konkluderer, at hvis regeringen ikke I 2020 havde indført nedlukninger, restriktioner, vacciner osv., så ville 20.000 danskere være døde under første coronabølge, og 10.000 mere under de efterfølgende bølger. Ikke? Så 30-30.000 danskere blev ifølge det her forskningsresultat reddet af tiltagene mod corona.
Og det jo der den diskussion vil komme til at stå. En som har jobbet ganske tæt I hele, altså med coronaspørgsmål I løbet af den pandemien, skrev til mig, at den eneste faglige myndigheten, som hun kender til, som var faglig tro under pandemien, var Folkehelsemyndigheten I Sverige. For de baserte sine råd mindre grad på politik end andre fagmyndigheter. Og der I det jo dette, det ligger veldig mye politik og vitenskap. Mm. Og jeg synes det spændende, at vi nå begynner at få åpning for, at vi kan diskutere på en anden måde. Og de forfatterne, jeg viste til, de siger, at den må opnå en mer ærlig politik for krisehåndtering. Mm. Og jeg håber jo, at ved næste krise, så har vi lært noe annet.
Undrer hur nästa kris ser ut, om det är en total global finanskrasch.
Nettopp.
Eller om det är ett nytt virus som är betydligt dödligare, som kanske ger sig på barn.
Jamen, kære venner, vi står ju mitt i den nästa krisen lige nu, alltså hvor vi alla sammen har begynt att bevæge oss i takt igen. Lige nu är det ju kollektive beslutninger om vad det riktiga och det förkerte att göra, och där blir peget på att det är sætninger, man kan sige, som er samfundsskadelige, ikke? Ligesom under corona. Andre sætninger, som er samfundsopbyggelige, som man helst skal sige, ikke? Så det vil sige fuld tilslutning til europæisk oprustning, ikke? Fordømmelse af Putin og Trump osv. Altså, derfor, vi står jo midt i det igen, ikke?
Det er derfor, vi fortsætter med panskandinavisk familieterapi.
Du lyssnar på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familjeterapi.
Torsdag gikk grønlendere til urnene og forårsaket jordskred, eller snøskred vil en kanskje heller si. Igjen står to ekstremt ulike valgvinnere. Det sosialliberale partiet Demokratiet fikk 29% av stemmene, og et parti som gikk til valg på markant styrking av grønlandsk økonomi, skattelettelser, sterkere forretningskultur eller business og øker hjelp til de svakeste i samfunnet. Mens, og dette partiet også veldig kritisk til Trump, mens den andre vinneren, kan en si, som jeg tror du snakket om forrige uke, Asan, Nal Rack, som er både Trump-vennlig og vil at den skal løsrive Grønland fra Danmark umiddelbart, de fikk også hver fjerde stemme. Ja. Og disse to ekstremt forskjellige partiene skal nå begynne å snakke sammen.
Altså, jeg tror, at Nal Rack vil blive meget, meget ked af at blive stemplet som Trump-venlig. Altså, det er jo, altså, jeg vil definere det som et ret venstreorienteret parti, ikke? Som jo selvfølgelig ser strategisk på de muligheder, der er, men som jo bestemt ikke er Trump-fans, altså på nogen måde. Demokratiet er jo nok mindre kritisk over for USA, tror jeg. Altså, fordi
det er ikke det, jeg ikke har læst.
Jo. Altså, de er langt fra afvisende over for samarbejde med USA, ikke? Helt sikkert.
Det har været ekstremt kritisk til Trump i de uttalelsene, jeg har læst.
Ja.
Men det, som jeg tror danske politikere sa, vi må bli kjent, fordi det var så uventet.
Ja.
Ja, jeg læste en var det en dansk eller var det en grønlandsk statsvetare som sa at man kan inte förklara det här valresultatet och demokratiet, partiets stora framgång, bara med USA-frågan och självständighetsfrågan.
Nej, utan
det är ett parti som inte förknippas med försämringar för folk på Grönland. Så att det är liksom folks vardag som har slagit igenom i det här valresultatet. Det tror jag kan vara viktigt att komma ihåg.
Det är riktigt.
Att det finns ett liv på Grönland och människor som lever där hantera sin vardag.
Helt säkert. Och för grönländarna så har det självklart varit mycket centralt att det regeringsparti som kom till makten hade fokus på de problem där i det grönländska samhället. Utöver självständighet. Det är helt säkert att det har haft en mycket avgörande indflydelse, men altså, jeg synes jo, altså, jeg er godt klar over, at grønlandske partier og grønlandsk politik ikke kan skæres efter den samme læst, som de øvrige nordiske landes politikere kan. Men der er ligesom et klart højrefløjsparti og et klart venstrefløjsparti, som har fået de fleste stemmer, ikke? Altså, Demokratiet og Nal Rack er de partier, der ligesom, jamen altså, har fået den store sejr, ikke? Og det er jo sådan, i, hvad kan man sige, identitetspolitisk, så står de jo virkelig langt fra hinanden, de her partier. Det synes jeg er meget interessant, hvordan de skal balancere det her. Mm. Og det ene parti, Nal Rack, ønsker jo selvstændighed nu, altså i morgen. Og det andet parti er det et af de få partier i det grønlandske valg, som har udtrykt, at man skal ned i tempo, ikke, i forhold til selvstændigheden. Ikke? Mm. Det skal ske i et roligt tempo, så økonomien kommer på plads først. Ikke? Mm. Og man skal hjemtage de her ansvarsområder først. Ikke?
Hur känner du, Hassan, som kolonialherre? Känner du dig lättad över detta? Eller?
Alltså,
över valresultatet?
Ja, Altså, ja. Jeg vil sige, at de der midterpartier havde fuldstændig tabt mælet. Altså, de anede ikke, hvad de skulle sige. Altså, hvilken retning de ligesom skulle markere i forhold til den grønlandske selvstændighed, som jo nok er det, der sådan, altså, er tydeligst for mig, ikke? Altså, og de partier, der så er kommet igennem med så gode valgresultater, er jo dem, der har haft meget tydelige holdninger til det her, ikke? Og der viser det sig jo, at man både har nogen, der altså bare vil løbe afsted ud i selvstændigheden, uanset konsekvensen, og andre, der gerne vil besinde sig og overveje det og sådan noget. Og det synes jeg da for grønlænderne er, altså, at det må være bedst, at man tager den tid, det tager, altså.
Jeg tror denne partilederen, som 33 år, han sa at vi kan ikke begynne å bygge et hus med skorsteinspipen først. Vi må begynne med fundamentet.
Altså, jeg synes, jeg læste en udtalelse fra en kvinde, som ønsker selvstændighed, en grønlandsk kvinde, ikke? Sascha Blidorf hedder hun, ikke? Som talte med DR.dk, ikke? Og hun, hun siger, at det er vigtigt at sætte sin stemme på et parti, der også erkender, at Grønland lige nu er langt fra at være klar til selvstændighed, ikke? Og så kommer hun med et eksempel. Da hun fødte, så endte det med akut kejsersnit. Og der var ikke en eneste grønlænder på operationsgangen. Personalet var alle sammen danskere. Ikke? Mm. Og sådan noget skal vel være på plads, ikke? Før man kan have selvstændighed. Ikke? Og det tager jo ikke 3 år. Det tager jo længere tid.
Ikke? Men et spørgsmål, jeg lurer på, er hvis... Når vil jeg mesten si Grønland er blitt selvstendig, kan Grønland være fremdeles en del av Norden da?
Ja.
Ja, ja.
Mm. Og ikke om det naturligtvis om det blir en delstat i USA, men annars er det vel viktigere enn någonsin at Grønland ingår i den. Mm. Altså, hva skulle de annars få om de ikke var tilhørte Norden?
Va? Nei, jeg har tenkt akkurat det samme, og jeg tror at det også ville berike det nordiske fellesskapet voldsomt.
Mm. Altså, jeg måste gratulere Grønland også for det her intresset som nu finns for en stor del av jordens yta. Det är ett jätteland verkligen. Mm. Eller landområde, jag vet inte vad man ska kalla det för. Som folk nu vill åka till. Alltså turismen kommer ju öka något så enormt.
Det är en ting. Men ja. Hvis du ser, jag har drevet och studerat hela det arktiska området. Hvis du ser jorden ovanifrån,
ja.
Så ser du både hvor gigantisk Grønland är. Men så ser du också alla de stora kämparna. Ja. Ryssland som äger... Altså har nesten liksom hele, fulle halve kloden oppe. Og så har du USA, så kommer Kanada, så kommer Alaska, og rett bort i svingen er Kina. Man ser jo de kampene som vil utspille seg der, som allerede er i gang. Og hvilken sentral plass som Grønland har.
Ja. Verkligen.
Men det er jo klart, hvis Grønland liksom... geografisk læner sig i den retning, som det måske giver bedst mening, man gør, så er Grønland jo ikke en del af Norden, så er det jo en del af Arktis, ikke? Som
Alaska.
Du netop nævner nu.
Ja. Særligt.
Men altså, Grønland er jo en nordisk nation.
Du kæmper her nu, Hassan.
Ja, men
jeg holder altså... med, men det er som at du forsøger at overtale dig selv om at man ikke tilhører.
Jamen prøv at høre, hvis jeg skal være helt ærlig, ikke? Jeg er faktisk ligeglad. Altså personligt er jeg helt ligeglad. Jeg synes Grønland skal blive en fuldstændig selvstændig nation eller eller en amerikansk delstat eller en del af rigsfællesskabet. Altså, jeg er faktisk grundlæggende ikke særlig interesseret i sagen, og det er jo virkelig besynderligt at udtrykke, og det skal nok få ballade for os, ikke? Men jeg ikke...
Men det er altså, modigt at høre det, Hassan, og jeg kan vel i og for sig forstå det, eftersom jeg tror ikke, du har været der, til eksempel, og... sådär. Men,
nej, men jag har varit i Island. Det,
ja, det, ja, men det är ju också det. Det är inte samma sak. Men det är liksom en egen nationalstat. Men nej, men vad jag tänker är att man kan vara likgiltig, men du är väl inte likgiltig till vad som händer med Grönland om det blir liksom uppköpt av USA, eller om det blir en yta för konflikt där Ryssland är inblandat, eller om Kina lägger ett prospekt, eller
nej,
hur alltså,
jag hoppas alltså,
då det är klart, ju balansen på ett sätt. Som,
ja, det är klart, och det säkerhetspolitiska intresserar mig ju också, ikke, i förhåll till Norden och så vidare. Ja, ja, selvfølgelig. Men för grönländerna så har jag ju inte en specifik hållning till vilken riktning de ska gå. Alltså, nej. De må ju försöka att skapa de möjligheter de nu måske har för att uppbygga en nation som kan vad heter det, trives och utveckla sig och så vidare, ikke? Det är väl det de skall nu. Ja. Men Grönland sitter ju både i Nordisk ministerråd och Nordisk råd, ikke? Och det tänker jag också att man vill fortsätta med, och så vill man ju i framtiden också få en riktig plats i Arktisk råd, ikke? Där har Grönland ju inte en.
Ja, det är ju helt absurd.
Ja.
Ja. Sjelden har en symaskin sett så skyldig ut som da den norske hopptrener Magnus Brevik under VM på hjemmebane blir snikfilmer mens han sitter bøyd og ser på en skredder sy i vei på en hoppdress med forsterket tråd.
Hva en hoppsjef?
Sjefen for det norske, altså han var hopptrener.
Hva hopptrener?
En trener.
Er det trampolinhopp?
Skihopp, Hassan. Ah. Du vet sånn, har du vært i Holmenkollen? Har du
ja,
sett det?
Ja. Ja.
Hvis du ser for deg at det er faktisk en idrett.
Ja.
Du flyger med skidor på føttene helt.
Ja.
Ok.
Du skal flyge så langt som mulig.
Ja, og det er en idrettsgren som man holder på med her nord. Og det finnes enormt mange regler om hvordan en sånn hoppdress skal være. Og ikke spør meg om hva forsterket tråd betyr, men det er i strid med regelverket. Totalt okay. I strid.
Det gjør at du kan flyge lengre, tror jeg.
Ja, og det har jo noe med vekt å gjøre, og det har noe med at du kan fly. Du kan, ja, du kan fly med en dress som er litt for stor for kroppen din. Precis. Antageligvis. Ikke vet jeg, har aldri drømt med den slags, men filmen ble altså spredt. Og de fuskepåstandene ble avvist først med at det var kun misunnelse, fordi at Norge vant selvfølgelig mange medaljer med dette, før både hoppsjef Jan-Erik Aalbu og hele laget slukøret måtte vedgå, vi har fusket, jukset. Hør her fra Nettavisens reportasje fra pressekonferansen.
Vi har juksa. Vi har forsøkt å lure systemet. Det er uakseptabelt.
Men Åsa, du forstår jo dette her, og det er jo ikke noe særlig, det er jo ikke noe vakkert dette.
Nej, jeg kan se, man fatter jo også, altså våre finske lyssnare forstår det her, de har jo, er jo fantastiske i backhoppning.
Mm.
Så at det her forstår vi vinternationer. Ja, jeg måste säga at jeg tyckte det var på något sätt väldigt norskt att bli avslöjad med att sitta med symaskinen liksom aningslöst. Men jag tyckte också att det var väldigt norskt. Jag uppfattade det som så att när den här sportchefen Jan-Erik Aalbu, heter han så?
Aalbu.
Aalbu. Aalbu då. Om det är så noga. Om det är så noga. Ja, men hur han utan där på stämman säger vi har fuskat, vi har försökt lura systemet och det här är oacceptabelt. Jag tyckte det var flott faktiskt. I Sverige om man hamnar i trubbel, fuskar och sådär, då skyller man på andra eller säger ingenting. Man försvinner. Så jag tyckte bara, det var ändå bra.
Men för att bringa Hassan in i detta då.
Ja, det blir svårt.
Nej, nej, det är inte så svårt vanskelig, Hassan, för okay. Detta handlar ju om juks och fusking i idrott. Och nu har det kommit en hel delegation, bland annat NRK sportskommentator tidigare hopper Daniel André Tande, sammen med flera hoppare som säger att detta är helt vanligt.
Okay.
Og han får støtte av tidligere verdensrekordholder Johan Remen Evensen, og han sier, de sier vi har opp igjennom mange år god dokumentasjon på at det blir juksa hos de aller fleste nasjoner, dessverre. Det sier de nå.
I alle idrettsgrener eller bare i backhoppning?
I backhoppning, men aha, så kan en begynne å tenke alle andre saker. Therese Johaug, som også er kjent skiløper Hassan, som måtte ut for doping etter å ha brukt hormon i en sårsalve på munnen, men så har tenkt på alle sykkelproffer, ja, altså tenkt på alle, tenkt på
en
Bjarne Riis, altså EPO-skandalene på sykling. Det er jo nesten sånn at jeg har begynt å tenke at Eric Trump, sønnen til Donald Trump, som har sagt at han vil arrangere en slags gladiatorleker der alt er tillatt i USA, at han har et poeng. Altså, det blir juksa overalt, og fuska overalt. Og hva sier det?
Ja, altså, jeg stoppet med å se Tour de France det år, hvor jeg fant ut av at det var fullstendig almindeligt, altså, og at den, der vandt, var måske den, der havde det bedste dopingsystem, ikke? Mm. Så synes jeg, det blev trist at se det, men det må folk jo selv beslutte, altså, ja, men altså, det der er meget, meget svært for os at forstå i Danmark, det er, at det, man fusker med i Norge, det er, at man gør stoffet på sin dragt lidt løsere, så det har en sådan en faldskærmsfunktion. Er det rigtigt forstået?
Altså,
så,
jeg ved det ikke.
Som en, måske som en flagermus, eller sådan noget, ikke?
Ja. Jeg vet ikke.
Men, ja, men det er jo en materialutveckling helt enkelt, at man, at man trixar med material. Altså, jeg tenkte på den her frågan om idrott og doping, eftersom jeg er lite idrottsintresserad hemifrån, pappa. Du og jeg, Hilde, som alltid säger att vi stoler, att vi litar på alla människor. För det tjatar ju du och jag om. Vi,
ja. Som en grundhållning. Det
som en grundhållning, och den är ju dessutom sann. Alltså, jag tror ju aldrig att någon ljuger för mig, till exempel. Mm. Jag tror aldrig att någon ljuger. Och så vidare. Och, eller lurar mig. Eller så här. Jag är väldigt godtrogen. Och Hilde, du är lite likadan. Och sen så ser man att idrottens världen är full av joxare och fuskare och sådär. Känner du att du tappar tron på människan? Eller tänker du att de bara är inputtade i ett system här där liksom cheferna bestämmer? Eller?
Ja, och de stackars unge hopparna som stod där slukörda. Man kan ju lura på vad de visste och inte visste.
Ja,
men det är ju en grund till att jag är så notorisk uintresserad i idrett.
Va?
Og, ja, og jeg er det, og det er rett og slett blant annet på grunn av det at jeg stoler ikke på det. Og der kan du si at min mistillit kommer inn.
Du stoler ikke på idrett.
Nei, men altså poenget er at altså, det her viser det jo gang på gang at man driver og utfordrer de reglene man selv har vært med på å sette. Og så har man journalister da, som hele tiden driver og heier kor til de idrettsutøverne. Altså plutselig den dagen det kommer en kritikk, så blir de helt sånn, oi, wow, dette skal vi undersøke. Men de er egentlig med på laget hele tiden, og står og jubler. Hvis ikke da dette hadde blitt avslørt, så hadde Norge stått med de medaljene.
Men hva skal de gjøre? Journalisterne vet, vi kjenner vel ikke til at det pågår doping. Det hadde de jo vært tvungne at avsløye.
Ja,
sportsjournalister
har, ja, det tror jeg, dobbelt rolle.
Ja, man kanskje mistenker, men man kan jo ikke anklage noen for doping ifall det ikke finnes bevis for det.
Nei, det er riktig, men vi kender jo også som journalister den indsigt, man har i alle mulige systemers korrupte natur.
Men vi måste ju kunne bevise saker og ting innan vi...
Ja. Men poenget her er...
Men kan I ikke, I to naive mennesker, kan I ikke bruge det her til at få kalibreret jeres virkelighedsoplevelse? Altså, kan I ikke bruge sporten aktivt til at få et mere realistisk syn på...
Jeg vil ikke det. Jeg vil ikke.
Jamen, jeg kan fortælle jer noget overraskende måske for jer. Altså, det er jo ikke... Korruption er jo ikke kun i sportens verden. Altså, den menneskelige dårskab er jo, hvad hedder det, også på andre områder end sportens.
Nej, stopper presserne her. Men
det som er her i Norge er jo at dette er en nasjonal sport. Jeg var så heldig at jeg fikk være med på turné med en som heter Tor Gotaas, som er idehistoriker. Han har skrevet masse bøker, blant annet om norske hoppbakker. Og han kan snakke på inn- og utpust, og for noen år siden så ga han ut boken Norsk Hoppsport 2017.
Gutta vil være som kjøpere, og jentene vil like dem. De var kjekke. Noen hoppet med slips.
Dette er fra Hopplandslagets egen Facebook-side. Men dette er vel kanskje også det nynorske du har snakket om, Hassan? Her er de gamle dydene for fall, og det nynorske kommer inn.
Ja, 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 för full smäder.
Men det kanske, alltså, det kanske är så som Erik Trump, hans idé om ett gladiatorspel. Vi har också en svensk filosof som heter Torbjörn Tännsjö som menar något liknande, nämligen att man ska bara släppa dopningen fri. Mm-hmm. Släpp det fritt. Så ingen kan anklaga sig fusk för att alla får fuska lika mycket. Och vem är då bäst? Mm. kanske attraherar dig, Hassan, som ett alternativ till det här, den här halvmesyren som vi har nu.
Ja, det är riktigt. Man ligger ju i ett mellanland, var man liksom regulerar det delvist. Och så är man ju inte i stand till att regulera det komplett. Och det vet alla sportsutövare ju. Mm. Ja.
Hiss och diss. Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Vad vill dere hisse og disse denne uken? Hassan, start med deg denne uken.
Ja, min hiss går til et årets pressefoto, eller årets pressefoto 2024, som er taget af Mads Nissen fra Politiken. Det er et billede, han tager i det sekund, dronning Margrethe har abdiceret og vendt sig bort og går væk fra statsrådet. Og man ser ligesom kongen i forgrunden, og så ser man dronning Margrethes ryg. Ikke? Og når jeg ser det billede, så er jeg ved at græde. Altså, jeg hører hendes ord, de sidste ord, hun sagde, som var, Gud bevarer kongen. Ikke? Og så tænker jeg, hende kommer jeg til at savne resten af mit liv.
Det her er monarkins magt, virkelig.
Og et udtryk i ansigtet hans.
Oi, oi, oi. Ja.
Han ser ud, som han tænker, hvad er det, jeg har gjort?
Min uges dis går til en lidt overset begivenhed. I maj måned skulle der afholdes en kæmpestor amerikansk ledet NATO-konference i Danmark, hvor man planlagde sine øvelser for landstyrkerne for den næste lange tid. Den konference er lige nu angiveligt aflyst. Mm. Altså, ingen ved, hvad der kommer til at ske, men alt er sat på hold. Og der er hotelbookinger for flere millioner og så videre, men det er en indikation på den gamle NATO-alliances død, hvis det her møde i maj måned aflyses.
Og så?
Veckans hiss går til Finland. Jeg måste fråga er faktisk, känner ni til Sven Duva? Vet ni vem det är?
Ja.
Nej, det är, jag förstår om du inte gör det, men det är en soldat i Fänrik Ståls sägner av Johan Ludvig Runeberg som handlade om kriget, finska kriget 1808-1809. Och det är en oduglig soldat, han har inget mod, han vet ingenting, men han har en fras som är släpp ingen jävel över bron. Och det har blivit ett ikoniskt uttryck. Nu vill Finland på allvar bygga en bro mellan Sverige och Finland. Och det är någonting som jag vill för den här. Utöka vår integration. Veckans hiss går till Finland.
Mm. Är ni?
Veckans diss går till Donald Trump som säger att han utesluter inte att USA ska annektera Grönland. Du då, Hilde?
Jeg vil rett og slett hisse VG og en journalist i VG, og jeg må si at jeg kjenner han, som heter Gordon Andersen.
Og
som
VG er?
Verdensgang, som er den største avisen i Norge. Han har tatt kristenkonservative redaktører alvorlig, og intervjuet de ut fra kunnskap om hvordan verdenssituasjonen faktisk nå tolkes i en del kristenkonservative miljøer. Og to av de han har snakket med er Vebjørn Selbekk og Bjarte Ystebø i henholdsvis avisa Dagen, og leder av noe som heter Oslo Symposium, men også tidligere avisa Norge i dag. Og det har vært så interessant for det første gang jeg har lest at en faktisk tar alvorlig en del av den argumentasjonen som kristne miljøer, noen kristne miljøer faktisk har, og derfor så bruker også dagens sjefredaktør begreper som kristenfolket kjenner, venn om før det er for sent, sa han til konservative kristne som har falt for Trump. Norge i dag har også advart mot å tro at Trump en bibelsk skikkelse. Og jeg må innrømme at jeg liker når en faktisk også kan gjøre det ut fra de premissene og ikke bare sitte som journalist og stille sekulære spørsmål og ikke forstå noen ting av det som ligger og boble under. Så det var min ukens hiss. Min ukes diss går til Fremskrittspartiets ungdom og Simen Velle, fordi de postet, nå den slettet, men de postet rett og slett et slags et bilde eller en tegning der det står klimapøbelene skal i fengsel, og bak i en fengselscelle står det altså en aktivist med la olja ligge og en annen som kjemper for alderdommen, og disse skal da i fengsel ifølge FPU. En ting er å være uenig i klimapolitikken, men å bruke den slags piske det farvannet som nå, der en vet at det å mene forskjellig kan plutselig komme til å bli farlig, ekstremt useriøst. Det bra at de sletter det, men Fremskrittspartiet, hovedpartiet, nekter å uttale seg, noe jeg også synes er ganske dårlig, rett og slett. Hiss og
diss. For når det gjelder, så finns det bara ett Sverige. Inte vi och dem. Inte ung eller gammal. Inte född här eller född utomlands. Inte land eller stad. Inte höger eller vänster.
Här hörde vi den svenske statsministern Ulf Kristersson i talet Nationen 9 februari efter den stora skolemassakern. Klippet är från regeringen SE. Men är det längre så lätt? Stadig oftere utfordres de liberale grunnverdiene og våre egne holdninger i møte med en verden som ser stadig mer kaotisk og annerledes ut. For hva er oss når det som i Sverige 29% av alle skolebarn som ikke har svensk som morsmål, 60% i Malmö, hva når lærere som danske Maja Vass Christensen opplevde at det var Koranen som styrte tingene i klassen, som hun sa til Berlingske da hun sa opp etter 8 år i skolen. Et voldsomt og forrået miljø hvor knyttnever og flasker på et splittsekund kunne fly gjennom luften hvis noen eksempelvis hadde krenket en annens søsters ære, sa hun. Men eller hva når det liberale partiet i Norge, Venstre, føler seg tvunget til å foreslå det som kan ses på som illiberale grep for å få bukt med parallellsamfunn? Vi er altså langt inne i det liberale dilemma og oss og dem. Og Åsa, hva tenker du skjer med oss?
Jeg måste bare først si at jeg tycker jo at Ulf Kristersson, svenska statsministern, er ganske bra på den här typen av tal. Alltså att han, man märker dels att han är gift med en präst, man märker också att han läser väldigt mycket själv, vilket jag ju uppskattar, så att han kan formulera sig i sådana här tillfällen. Det låter bra. Mm. Och han vill ju liksom också ena landet, men när man slår ut de här alla orden på ett papper och ser vad det är han säger, så kan ju ingen riktigt gå med på det här när han säger att det finns inget höger eller vänster i Sverige, för det gör det visst. Det finns ingen motsättning mellan stad och land, är enorma motsättningar. Mm. Och så vidare, inget oss eller vi. Samtidigt som ju regeringen med Nils Funkes ord, Nils Funke är en svensk journalist och expert på yttrandefrihet, en liberal själ som jag håller högt. Och han påtalar i text efter text i Sverige att regeringen inför ett vi och dem i grundlagen när det gäller yttrandefrihet. Att man till exempel kan bli utvisad om man brister i vandel, alltså att man har ett levnadssätt som vi tycker strider mot svenska värderingar. Och vad är då svenska värderingar? Det är liksom ingenting som man kan stadfästa på ett papper riktigt juridiskt. Eller om man fäller yttranden som allvarligt hotar grundläggande svenska demokratiska värderingar. Att det är skillnad på oss som bor här i Sverige. Vissa kan kastas ut och andra kan inte göra det. Och det här menar han är illiberalt. Och att det är ett liberalt dilemma då, som du uttrycker det, Hilde. Som vi är inne i. Det är begränsningar lite här och där just nu. Det här var ett exempel på det.
Men det är ju inte så lätt.
Nej, det är inte.
Fordi når jeg også tar opp at 60% av skolebarn i Malmö ikke har svensk som morsmål. Det er en krevende situation. Hva tenker du, Hassan?
Jeg synes, det er en svær, meget svær balance, ikke? Fordi jeg forstår jo godt problemet her. Altså, man har en befolkning, som er isoleret, segregeret fra majoritetssvenskerne, ikke? Af grunde, som vi sikkert kunne diskutere lang tid her i det her program, ikke? Og hvordan forholder man sig til, at den segregering kan føre til en modbevægelse mod staten eller mod majoriteten, ikke?
Om vi ska göra ett liberalt dilemma av det här som Hilde inledde sin fråga med här. Hur ska vi göra när 60% av eleverna i Malmö inte pratar svenska? Att sätta ett liberalt dilemma här på dagsordningen, det är ju att kräva som jag kräver då. Jag tycker att alla barn i Sverige från 2 års ålder ska börja på förskola. Och att alla förskolepedagoger ska prata svenska. Då skulle ju någon säga att det här är illiberalt för att jag har rätt att vara hemma med mitt barn tills barnet börjar riktiga skolan i 7 års ålder. Ingen ska tvinga mig att sätta mitt barn på förskola. Så här, min idé här om att alla ska gå på förskola, alla ska lära sig för att lära sig svenska. För att få de färdigheter som man behöver ha för att klara sig i Sverige. Det skulle andra säga är ett illiberalt krav. Det här som ni har i Danmark nu, att polisen ska kunna bannlysa medborgare från otrygga områden. Inte för att de har begått något kriminellt, utan för att de kanske ser kriminella ut. Vi har ju samma liksom lagkrav i Sverige också, att du ska uppföra dig på ett särskilt sätt, annars så kan du bli utkastad eller bannlyst eller övervakad och så vidare. Det är också illiberalt egentligen. Jag vill rätt att klä mig som jag vill. Jag vill rätt att röra mig vart jag vill.
Så som
samhället ser ut nu, så hamnar vi hela tiden i konflikt med oss själva. Vi som ändå tycker att vi står för de här liberala principerna.
Vi kan höra här Peter Hummelgård, som är justisminister, på pressmöte måndag den uken från TV2.
Byn, den tillhör oss alla och må inte domineras av dem som skapar frukt. Det här, det handlar grundläggande om att vi ska ta gaderna tillbaka.
Det är också en ingripen, som du säger, Åsa, men hvis vi på tampen är så liberala att samhället totalt blir illiberalt, vad har vi gjort då?
Exakt.
Ja, fordi det bliver overtaget af kræfter, som er antiliberale, ikke? Ja, det er jo klart, det er jo en risiko ved det liberale princip. Det er klart, det er jo den største risiko ved det liberale princip, ikke? Og så vil jeg jo for få år siden, måske for de 5 år siden, inden for de 5 år, der er gået siden vi startede på det her program, ikke? Der vil jeg måske sige, at jeg har forandret mig væsentligt i forhold til det her, ikke? Hvor jeg for 5 år siden nok ville have insisteret på, at det liberale princip må være det bærende, og så længe vi bare har tillid til, at det kan være det bærende princip, så vil alting indrette sig på den rigtige måde i forhold til det, ikke? Sådan har jeg det bestemt ikke mere. Altså, jeg mener, at det er så absolut er nødvendigt, at man gør indgreb i de liberale frihedsrettigheder for samfundets skyld. Ikke? Og hvor placerer det mig?
Ja, du er i väldigt godt selskab her, Hassan, derfor at i vårt behov av ordning och reda, og just nu är det kaos, det gör ju att vi efterfrågar regler och lagar och åtgärder som vi inte skulle drömma om för bara några år sedan. Och det här är en global trend. Och den skrämmer ju mig. Jag försöker ju hålla emot det här.
Ja. Men jag tänkte på en annan diskussion som jag var i för väldigt länge sedan. Jag husker i alla fall minst 15 år sedan. Om hijab i politiet. Jag var mot hijab i politiet. Om man kan se att det är en inskränkning av en yttringsfrihet.
Alltså förklara vad hijab i politi är.
Poliser kunde bruka hijab i yrket sitt, alltså som en del av uniformen. Mm. Jeg mener at vi har en uniform som er uten, uten religiøse symboler.
Det holder jeg med om.
Og ikke andre. Altså, jeg vil heller ikke at et politi som jeg møter skal gå med kors Nei. Eller noe annet symbol. Og jeg var mot at politikvinner kunne gå med hijab. Og det ble du jo selvfølgelig sett både på som et slags yrkesforbud og et brudd med ytringsfriheten. Men nettopp ut ifra tanken om at vi har en forvaltning som er nøytral. Og det møtte jo ekstremt stor motstand den gangen. Men det, jeg vil allikevel si at det er et liberalt prinsipp som ligger i det.
Jag håller med. Jag håller helt med. Men det är ju så att med liberala principer att de krockar med varandra. Det kan ju till exempel vara hur, alltså rätten till din tro och tro på vad du vill är ju en grundläggande rättighet som kan krocka med till exempel då hur staten ska förvaltas i praktiken välsynlig. Hur ska vi göra med barn som bär slöja till exempel? Ska man göra som i Frankrike, förbjuda det i skolan? Eller hur ska man? Så det är, här krockar ju en massa friheter med varandra. Det är extremt spännande. Och det går inte att liksom... det är en ekvation som aldrig går ut. Och det får vi acceptera.
Jeg synes, det her med sprog og oprindelig kultur er afsindig interessant. Ikke? Vi har jo nu her i Danmark debatter, indgående debatter, intense debatter om de, hvad kan man sige, kulturelle overgreb, som staten Danmark begik mod grønlænderne ved at fratage dem deres sprog og kultur i en formuleret politik for nationen. Ikke? Og så har vi jo samtidig nogle forskningsresultater, der viser fra Danmark, at modersmålsundervisning er meget, meget vigtig for børns selvværd og øvrig sproglig forståelse. Ikke? Men i Danmark har man valgt ikke at have tvungen modersmålsundervisning for elever med ikke-vestlig baggrund. Det vil sige, at den enkelte kommune kan tilbyde modersmålsundervisning, men det er ikke et nationalt princip. Og det vil så sige, at der er kun 14 ud af de danske kommuner, som rent faktisk tilbyder modersmålsundervisning på for eksempel arabisk eller pakistansk eller noget. Ikke? Og det har jo været en politisk beslutning, fordi man mener, at det, at man taler sit eget sprog som et primært sprog, gør, at man bliver afskåret fra fællesskabet. Ikke? Og at det giver en nogle muligheder for at praktisere for eksempel dominans i frikvarteret, hvor du taler om dine klassekammerater eller dine lærere nedsættende, men på et sprog, de ikke forstår, ikke for eksempel.
Jeg tror, at disse diskussioner kommer til hardene fremover. Det trenger ikke være Nostradamus for oss på. Og jeg tror også, at Danmark er på en bedre vei enn oss andre.
Det tror jeg også.
Det er jeg ikke alls sikker på.
Du lytter til Norsken, Svensken og Dansken.
Denne uken er det duket for rettsak i Danmark av noe uvanlige sorten. Forfatter Peter Kramer har stevnet anmelderen Gry Scavenius Bertelsen for retten for ærekrenkelse etter at hun slakta hans bok Risser i lakken, kongehusets forbindelser til Hitlers Tyskland. Her kritiserer han Christian Tines møter med Hitler og tildelingen av Dannebrogorden til Hermann Göring og kronprinsparets besøk ved den gjennomnazifiserte Wagner-festspillet i Bayreuth, for å parafrasere Viken-avisen. I anmeldelsen hevde hun at han ikke har gode kilder, og at han kom med en slags fake news, noe han som journalist vil ha seg fra bett.
Jeg skal forklare for svenske, liksom, jeg tror at alle fatter det, at en anmeldere, det er altså en litteraturkritiker.
Nettopp.
For at man anmelder noen i Sverige, så at man går til polisen. Men det er han som har gått til polisen, kan man jo sige, eftersom den her forfatteren då altså har stemt sin en kritiker av hans bok.
Mm. Men det er jo interessant når en som er kritisert går til retten, og jeg lurer jo først på dere som har gitt ut bøker om dere har hatt behov for å gå til retten for ærekrenkelse, for kritikk.
Nei, men jeg må si at jeg blir jo livredd over dette. Altså, jeg kan forstå både forfatteren og kritikeren i det her fallet. Altså, det är knallhårt att som författare bli anklagad för att ha ljugit och hitta på. Mm. Så jag hoppas att hon har rätt i det här, för att annars så, för det är fruktansvärda anklagelser. Det är också hemskt att bli stämd som kritiker för en text som man har skrivit, för att kritiker kan vara lite kategoriska ibland, men betyder det att man har gjort något olagligt. Mm. Alltså det är en otroligt ovanlig rättegång det här.
Ja, men den är också lite kedlig, alltså lite tråkig. Ikke? Det handlar ju om något mycket bevisligt. Ikke? Mm. Har han eller har han inte uppdiktat begivenheterna? Mm. Lyver han eller lyver han inte? Mm. Det kan man ju undersøge.
Det går att undersöka.
Jeg husker, jeg tror det var kritikeren Brandes og skuespilleren Schyberg, som udkæmpede et slag på ærmelunden med svær, efter en negativ anmeldelse havde ramt aviserne. Ikke? Altså en skuespiller, en kritiker, ikke? Mm-hmm. som
ej, vi har for lidt af det.
Vi har alt for lidt af det.
Men også, du skriver om en anden retssak denne uken, nemlig retssaken, rettegången mellem den amerikanske historikeren Deborah Lipstadt og David Irving, som en brittisk amatørhistoriker som skrev om Holocaust, altså forintelsen. Og det denne rättssaken är blitt teater i Örebro.
Ja, det är bra teater. Jag ska säga inga jämförelser med det här danska fallet överhuvudtaget. Det måste vi ju faktiskt ändå säga. Men det är ju, ja, för 25 år sedan ungefär så var det ju den här rättegången mellan den amerikanska historikern Deborah Lipstadt. Hon anklagade David Irving för att vara förintelseförnekare och historieförfalskare.
Holocaust förnekter.
Och det gick inte han med på, så han stämde henne. Och eftersom han var britt så blev det en engelsk domstol som skulle hantera om det här. Och i förlängningen så det handlar inte bara om hennes yttrandefrihet, utan det handlar egentligen om förintelsens alla offer. Fanns de överhuvudtaget? Mm. Eller var allting bara lugn? Det är bra teater, så att jag tycker alla som bor i Örebro med omnejd ska gå och se den där.
Mm.
Men det är alltså, handlar ju om det handlar ju i det här fallet om Lipstadts yttrandefrihet. Det finns ju en epilog till det här, och det är att David Irving var tvungen att sitta 3 år i fängelse, eller dömdes till 3 års fängelse i Wien. Mm. Därför att han hade förnekat förintelsen. Jag tycker att det är lika fel. Jag tycker att man har rätt att förneka förintelsen. Man har rätt att vara en idiot, man har rätt att ljuga. Det ingår i yttrandefriheten att missuppfatta saker och så vidare, att driva opinion. Så att den här yttrandefrihet är ett kommunicerande kärl.
Mm.
Det kan inte bara vara till för dem som tycker som man själv gör. Spännande.
Men det är intressant. Ja. I ögonblicket så är det en stor samtale om Knut Hamsun, en av våra främsta författare som också var nazist. Och han är nu blivit omfavnad, eller han har i många år, 10 år, blivit omfavnad av den ytterste högre fløy. Men en ytterste högre fløy som nu är på frammarsch, kan man säga. Och det är en folkekär författare detta, men han har också extremt mørke drag i sitt forfatterskap. Erik Vossenden, som er professor i litteraturvitenskap, og Anders M. Gullestad, de har skrevet en stor artikel om hva skjer når høyre radikale leser Hamsun. Og dette går inn under ytringsfrihetsområdet på den måten at en del av de ytterhøyre forleggerhus for eksempel nå kaster seg over Hamsun og presentere han på en måte da, som gjør det ganske vanskelig å holde stien ren og holde Hamsun foran høyt i litteratur Norge.
Hva mener du, hur presenterer forlagen Hamsun? Jeg forstår ikke.
Altså fordi at en del av de høyre forlagene da, de påstår nå at Hamsun er blitt holdt nede av globalistene og venstrekreftene til fordel for statsløse ikonoklaster som Kafka, som blant annet en Spencer Quinn påstår. Det gis ut nypublisert Hamsun-litteratur som kobler han på veldig mørke krefter, kan vi si.
Ja, jeg forstår. Okay.
Og han var jo også antisemitt, blant annet, og han hadde en reise til Hitler. Men han blir nå omfavnet og presentert.
Ja. Ja. Ja, alltså den som anser att man kan bagatellisera Hamsuns nazistiska verksamheten kan ju läsa Tore Rems fantastiska biografi, skulle jag säga.
Reisen till Hitler.
Ja, den är otrolig och den finns också på svenska. Jag tror att den finns på danska med.
Mm.
Men det här är ju en författare, jag måste ändå försvara Hamsun här lite grann, för att det är ju en författare, alltså han som person så hade han ju bedrövliga drag. Jag kan ju ändå tycka mycket om hans litteratur, och det här är ju en författares öde att när boken är släppt så kan vem som helst göra vad som helst med den här boken. Och det är liksom, det är ingenting, man kan ju inte bestämma andras tolkning av den. Kan man inte göra, men det är ju förfärligt ifall det är så att man bagatelliserar det han faktiskt har gjort sig skyldig till också.
For noen uker siden så ga du også oss siste motnytt fra Sverige, og et nytt ord, mammakorv, som altså beskriver den store boblekåpen som mange kvinner går med om vinteren. Begrepet blir raskt fanget opp i Norge, som er altså lynraske om Sverige kommer med en ny trend. Mammapølsen minner om et kjønnsorgan, ment for eksempel Dagbladet. Mens VG's Min Mote presenterte 7 stilige alternativer. Endelig har denne viktige saken kommet til Danmark, pølsens hjemland, så å si. Og Hassan, kan du felle din dom?
Altså, morpølsen, det er jo sådan en lang...
Morpølse?
Ja. Mammakorv og morpølse.
Morpølsen er sådan en lang, det er jo sådan en lang, ofte sort dynejakke, ikke, som gerne går helt ned til, næsten ned til skoene, ikke? Og som får dig til at ligne en pølse, ikke? Hvis du har den på angiveligt. Jamen, jeg tror, altså i Danmark, så gør vi os lystige over, at den her jakke har fået det navn, men vi griner også af, at svenskerne har startet den her debat omkring jakken, ikke? Altså ikke alene, at man har brug for ligesom at kalde en jakke for en morpølse, men også, at det nu er blevet en politisk diskussion, ikke? Hvor nogen mener, at det er et udtryk for mobning og udskamning af mødre, ikke? Hvorfor kan de ikke bare få lov til at være i fred, ikke? Og andre mener, at det er, hvad hedder det, en helt reel kritik, fordi der er mange muligheder for at klæde sig bedre, ikke? Og den diskussion kan så udspille sig. Og så er der selvfølgelig hele det feministiske perspektiv i det her, at det bliver problematiseret, når kvinder vil være praktiske. Altså mænd må gerne være praktiske. De bliver endda rost for at gå med en barnevogn, mens kvinder bliver udskammet for ikke at være frække og sexede. Og sådan
altså, min mammapølse, for at sige det sådan, er dansk design.
Min mammapølse? Ja,
den er grøn, og den har en sådan, at det kan snøre sammen i livet. Da. Men den er dansk.
Okay,
min, så, ja. Hvad er din også?
Nej, min bestemorpølse, om jeg siger så, den er japansk. Ja. Det er Svenska Dagbladet skribent Alice Avehagen som har satt det här ordet. Och jag tycker att det är ett fantastiskt ord. Ja. För att vi pratar om det därför att det är ett genialt uttryck.
Ja.
Men jag tillhör de där som tycker, vad fan, man kan få se ut som man vill. Och när man står i en lekhage med barn och gungar barn eller sitter i sandlådan. Man ska inte bara vara snyggt klädd då. Man behöver inte visa sig sensuell eller attraktiv i snyggare kläder, utan då är man där för att arbeta och tro. Det är kedligt. Yeah. Då måste man få vara varmt klädd, tänker jag.
Men jeg er veldig fornøyd med min mammapølse. Jeg
må innrømme.
Ja, altså, jeg elsker den. Jeg føler meg, du går rundt som at du har med deg en sovepose.
Ja. Jeg kjenner meg skyddad i den.
Ja.
Det, jeg skulle ikke
skal aldri bytte den ut.
Nei.
Norsken, svensken og dansken.
Heia Sverige. I fjor så sendte Sverige 2 nordmenn til Eurovision. I år er det 3 finner. Letsen, Hassan, men den her låten måste vi gå ut på neste vecka, skriver du også i en chat som vi har gående.
Bara bada bastu. Det er altså 3 finska män som sjunger på svenska, ska vi säga, finlandssvenska, i gråa kostymer, och så sitter de i en bastu och så sjunger de en sån här etnolåt som är, det är så osvenskt. Sverige har alltid varit så präktiga och duktiga, och det har varit så här slag eller så här pop,
ja,
mästare, och så kommer det här, och det är svenska folket som har röstat fram det här. Jag älskar det.
Och det är liksom så långt från ABBA du kan komma på en
eller Loreen och alla de här som har vunnit. Jag gillar det här.
Den är du sa catchy. Att du måste se den, och du måste ju se den. Du blir ju gott humör, syns jag.
Ja. Klockan slår, nu är det dags. Albert Kynberg försvinner strax. Bästa båtig för kropp och själ. Fyra väggar i träpanel. Din vårvärme lika bra som tango med Arja Sayoma. Yksi, kaksi, kolme, sauna. Vi ska vara bastu, bastu. Ångor upp och släpp all stress idag. Bastu bröder, evig sång glöder. 100 grader nöja. Bara bastu, bastu. Hejta på oss och släpp din bara yr. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, bastu. Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Tack till svenska Åsa Linderborg, danska Hassan Preisler, och jag är norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både och för NRK, SR och DR och YLE. Redaktör för programmet är Ole Jan Larsen. Husk, du kan höra ukens episode allt på lördag som podcast i SR Play, DR Lyd, YLE Arenan och NRK Radio.